Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C More sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?
Och varmt välkomna till Fotbollsmorgon söndag den 27 november. Det är alltså den första advent vi sitter här och ska prata ner och prata upp en herrans massa matcher idag. Jag, Viktor Enberg, sitter här idag. Samuel Lidsholm och vår VM-nästor Christian Borell. God morgon.
God morgon.
God morgon. God morgon.
Det är ganska sent. Klockan 9.
Man ställer ändå klockan när man
ska hit. Ja, det är ändå.
Inte så att du vaknar och sträcker lite på ryggen.
Och kakburken Cavani då.
Ja, han är också, han kommer vara på plats så länge Cavani och Uruguay är på plats. Så får vi se om den här, ska vi säga, det är ju inte en jinx utan det här pushandet om det har någon effekt.
Är det lite liksom mot polen till Voodoo det här, att du försöker liksom gå in och ge Cavani en slags tryck i rätt riktning?
Ja, absolut. Var,
jag vet inte, Axel kanske frågade dig det igår när ni satt där, men var har du skaffat den?
I Neapel faktiskt.
Ja, det är så.
Den är direkt från Neapel.
Det finns ju en annan attiralje här på kontoret som ju också är från Neapel som jag köpte. Det är den här Maradona-muggen. Ja. Du borde ju kanske egentligen ha den in till honom.
Ja, det kan vi fundera på.
Eller är det då att jinxa Argentina på något sätt? Ja. Eftersom hela grejen är att Maradona har gått bort och då är Messis första VM utav Maradona och liksom den delen. Då kanske Maradona kommer in och skälper.
Ja, det är bra, det är så man måste tänka och ha liksom klart för sig. Sen får man ju försöka, eller jag får försöka klart för mig, vad vill jag helst, Argentina eller vill jag helst Uruguay? Det finns ju ett sånt perspektiv också. Så att det är ett, jag menar, jag har kanske andra Argentina-grejer i hemmet som jag hade kunnat ta med. Men nu blev det kakburk, jag tyckte det känns väldigt, väldigt rätt VM 22 helt enkelt.
Gillar du ordet nästor?
Ja, varför inte? Det är väl det antyder ju en viss senioritet.
Så,
och jag är ju rätt senior.
Ja, i alla fall i det här sammanhanget.
Ja, men det är ju i de flesta sammanhang jag är nu för tiden. När jag jobbar så är jag... Ja, men jag är alltid äldst nu. Det är liksom, om man inte gör någonting med Frank till exempel, då är ju Frank alltid äldst. Men övriga så att säga, gäng i olika forum så... Ja. Mm. Så, jag
gick in på synonymer.se och bara kolla på synonymer till nästor. Då kommer det upp den äldste, ålderman, patriark, grand old man och vördnadsvärd åldring.
Det är åldring. Åldring lät ju
vördnadsvärd i alla fall.
Ja, det låter trevligare. Ja.
Och då tänkte jag också så här, men då har vi ändå Samuel här. Vi har, det är ju ändå superettans mittfältare, eller årets mittfältare i Superettan som vi säger, vi har att göra med. Då, liksom, vad blir han då i förhållande till dig?
Mycket att lära.
Ja.
Det blir väl någon slags så här sensei och läropojken. Vad är läropojken?
Eller kan man köra Nestor Junior, Nestor Senior?
Nej, men jag tror inte att jag är där än.
Nej.
Alltså, jag har inte självförtroende att kalla mig själv för någon Nestor Junior.
Nej.
Nej, man ska ju inte riktigt kalla sig sådana saker själv. Det kan jag tycka. Det var ju bra att du sa det. Men apropå synonymer så fick vi ju faktiskt på sociala medier en liten... Jag protesterar ju mot att det påstod så att jag hatade VM 94. Jag försöker inte hålla på så mycket med hat då. Så
men
jag konstaterar däremot avsky. Och då var det en som svarade där att ja, men bra där. För att, och så refererar han då till Gustave Flaubert. Historisk, legendarisk författare och så vidare. Madame Bovary och allt vad det någon sa. Som då drev tesen. Han letar ju exakt rätt ord hela tiden. Det vill säga, för det finns inga... Synonymer är liksom skit. Man ska inte jobba liksom, man ska reta.
Att varje
ska,
ord har sin egen betydelse.
Även om du läste upp det så är det ett av dem som är det exakt rätta.
Vad hette han, sa du?
Flaubert. Alltså författaren,
han hade, han hade vänt sig i graven då, om man hade hört vad jag höll på med här.
Ja, då hade han börjat prata om le mot juste. Det rätta ordet.
Okej. Okay. Ja, bra. Men om vi ändå liksom,
känns som du är författare och alltid letar efter rätta ordet. Det tar väldigt lång tid att skriva böckerna.
Ja. Det gjorde förmodligen det för honom. Och så var han jävligt säker och bara boom.
Jag ska kräma ur det sista här från min synonymer.se. Ja. Jag tycker det är en bra hemsida. Ja. Den har ju du använt.
Ja, absolut. Jag sitter
och pluggar lärare.
Ja, ja, ja. Om man använder samma ord för många gånger så går man in där.
Men jag har ju sagt på nästa så har de ju skickat upp en alternativ. Men de ger ju alltid ett motsatsord också. Så jag tänker, det kan ju vara du. Vet du vad den drar till med? Ja. Gröngöling.
Ja, men det kan vara jag. Det tar jag. Ny i sammanhanget.
Det är nästan en gröngöling.
Det kan ju fint.
Och men nej, nu släpper vi det. Ja, men som sagt, idag då, vi ska ju såklart ta ner gårdagens matcher. Sen om, ja men ganska snart faktiskt, så hoppas vi ha med oss Petter Landén också. Sportexpressens reporter och nyhetschef, tror jag till och med hans titel är. Han är ju nere i Qatar. Så vi ska få en liten rapport från honom. Han var på Frankrike-Danmark igår, så vi kan väl snacka lite om den matchen med honom bland annat. Och sådär. Och sen så, ja men vi ska ju prata lite Big Nine, det är en ny kupong för dig idag. Och det är ju också en ganska fullspäckad, eller det är varje dag är fullspäckad under VM. Det spelas ju varje matcher fyra gånger om dagen. Men det är ju ganska, det börjar bli ödesmatcher.
Mm. Ja, verkligen. Det är svinkul. Man såg ju bara, om vi inte går direkt till gårdagens matcher, kan man ju se hur Saudi typ var otroligt bra igen. Mm. Förtjänade ju mer mot Polen. Alltså det här Saudi, jag vet inte vad man ska säga, men det ger mig lite, alltså jag blir så glad när jag kollar på det här Saudi. Jag tycker de är bra. Jag tycker de har mycket härliga ingredienser i deras lag. Jag tycker verkligen inte att Polen har nått. Jag är anti-Polen. Jag vet varför jag är anti-Polen mest. Det är för att Krychowiak spelar med nummer 10 och är sämst på plan. Det får inte hända. Och han har nummer 10 och kan inte spela fotboll. Det får inte hända i fotbollen. Därför är jag jätte-anti-Polen. Ja, och i det här fallet för
länge sedan han levererar nu. Måste
ja,
säga. Extremt. En gång i tiden pratar man ju om honom som att... Ja, men,
ja, han kom från Sevilla till PSG.
Det är spännande.
Ja. Men nu har han nummer 10 och spelar ju...
Underbart var kort.
Ja, verkligen. Och han spelar ju Al-Shabaab i Saudi då. Mm. Så att det var väl hans... matchen, kanske.
Christian, vad tror du apropå då Saudi? Alltså 9 av 11 spelare spelar ju i vilken...
Al-Hilal.
Al-Hilal i samma klubb. Hur mycket gör det egentligen med ett lag? Jag menar, det är ju nästan som, det är som att de spelar ett klubblagsfotboll, bara att de möter bättre lag då.
Det ska ju absolut vara en fördel. Det är ju den absoluta tecken. Jag kan inte komma fram till att det inte skulle vara en fördel. Jag vet inte, du som spelar
nej,
fotboll.
Nej, men det är klart
det är
en fördel.
Det är ju
herregud.
Fördel. Jag menar,
förutom att de ligger fyra i ligan, menar, eller var de ligger.
Samspel och hela det paketet. Och ja, men du vet när någon ska... Liksom, du behöver inte ha en tränare någonstans som säger till att ja, men den löpningen ska vi ta. Utan det liksom, ska ju sitta och vara per automatik.
Mm.
Så det tror jag absolut är en stor fördel.
Mm. Vad säger du då som ändå spelar?
Nej, men jag håller verkligen med. Alltså, det är klart att det måste vara en fördel. Man snackar ju mycket om, nu går ju en svensk, eller alla ligor i uppehåll just nu, men vår liga är ju avslutad, så kommer transferfönster som kommer göra att det kommer försvinna spelare och spelare kommer in, etc. Det blir stor rullians i trupperna, och där handlar det mycket om att den här långa försäsongen är för att du ska kunna, i en klubb som jag spelar i, så kan det försvinna ganska många och då kan det komma in ganska många. De ska akklimatiseras i hur man vill spela fotboll och relationerna på planen. Så det handlar dels om att du ska ta in hur vill den här tränaren spela fotboll, det är ju steg ett. Sen ska du också med de här spelarna som då förmodligen startar, ska du hitta någon slags relation med att du förstår att när jag är rätt vän så vill jag att du löper bakom, eller vill att du kommer nära om jag är under press. Sådana små saker blir ju såklart mycket bättre ju mer du spelar med varandra. Eller om jag lär mig hantera att du är extremt bra på små ytor, då kan jag dunka in på det där för jag vet att du kommer klara av det. Mm. Sådana saker, alltså små signaler tycker jag är väldigt viktiga i liksom fotbollen, relationerna mellan varandra.
Vad har vi annars då? Alltså, om man kollar på Tyskland till exempel. Nu är ju de inte inlett så starkt. Det kommer vi in på lite längre fram i programmet. Jag tänker bara med lag som har många spelare i samma klubb. För jag menar, de kan ju till exempel mönstra en offensiv som bara är Bayern-spelare till exempel. Men sen, jag vet inte, var går gränsen om man har fyra spelare på samma lag? Det kanske inte blir lika... Men samma sätt ändå.
Jag tänker, för att jämföra Saudi-fallet och det här tyska caset då, alltså utgångspunkten är att det är positivt, men ja, i Saudi absolut, det är inte lika självklart att för jag menar, då finns det ju en att man kan ifrågasätta, det kan finnas en polemik att Dortmund, hej, var det våra stjärnor? Så att du kan ju hamna i ett läge, om man nu skulle trycka in liksom hela Bayern, där man, att de får en väldigt stor mental press på sig helt enkelt. Så det är ju alltså möjliga baksidan ändå av det här. Och det är klart att det är i mer etablerade länder så tycker jag att då är den diskussionen mycket mer giltig att vänta nu här. Vi kan inte ha för många från ett, men just i Saudi, alltså, med den ringa kunskap jag har om Saudi-fotboll så inbillar jag mig att man har helt enkelt bestämt sig för att sätta alla de bästa spelarna i en...
Ja, och de samlade väl också, efter Qatar då, som var väl 6 månader med varandra innan det här VM:et, så har väl Saudi varit längst med varandra innan VM:et av alla andra landslag då, så att de har ju haft en del på sig att akklimatisera de andra spelarna också till hur de spelar. Men just angående Tyskland, jag tycker att med, vad har de? Musiala, Sané, Gnabry, som är de offensiva, och sen Müller, exakt, och Goretzka som var på bänken senast då, eller det var ju Sané också, men och med Hansi Flick som är deras förre tränare, jag tycker egentligen att Tyskland såg väldigt bra ut, som sagt, det pratade vi om igår, men jag tycker att Tyskland såg bra ut. De hade ju bara problem att få in bollen i mål, så jag tycker inte det var ett strukturellt eller ett så här kemiproblem, om man ska uttrycka det så. De har väl Niklas Süle också som just spelar i Bayern München. Ja, i alla fall, jag tycker de såg väldigt bra ut, så jag tror ändå på att ju fler spelare i ett lag som spelar med varandra. Det är samma sak som Spanien. De har väl 4 Barca-spelare i starten. Hela mittfältet, 5. Ferran och Alba. Det tror jag inte skadar dem. Det tror jag tvärtom stärker dem.
Och apropå Saudi då, så det finns ju... Eller igår skrev en CBS-sportsjournalist, James Benge, eller Bench, eller vad man nu ska säga. Han skrev i alla fall att den saudiska klubben då Al Nassr har erbjudit Cristiano Ronaldo ett 3-årskontrakt värt 225 miljoner dollar.
Ja, pengar.
Ser ni honom? Alltså...
Han fick ju frågan där i hans kära intervju, Piers Morgan, om han har mer följare på Instagram än pund på kontot. och då svarade väl, haha, jag vet inte, kanske samma. Ja. Och har du då 5,5 miljard, då kanske du inte behöver de här extra 2,5 miljarden, eller så behöver du det.
Framförallt behöver han, det är ju bevisligen så att han inte vill sluta spela fotboll än. Och där har vi ju problemet.
Förutom om han vinner då VM. Det var väl lite det han sa.
Eller han sa, jag slutar då.
Ja.
Lite diffus, det kanske är landslaget han menar. Ja. Man vet inte, men det hade ju varit en mäktig exit, minst sagt.
Ja, en cool slut.
Men jag tänker med det du säger, att jag tror inte heller han vill sluta spela, men jag tror också att han vill... Så länge Messi spelar Champions League-fotboll tror jag att Ronaldo behöver spela Champions League-fotboll för att inte akta sina rekord. Så jag tror att det här Al Nassr kan komma för tidigt egentligen. Det är ju roligt att säga att han är 37, men det känns som att det kan komma för tidigt för han. För att han ser sig så mycket om vad Messi gör, och han spelar fortfarande i ett PSG, ja. Så fortfarande kommer göra massa mål. Så jag tror fortfarande att det finns något där som stör.
Så allting löser sig i alla fall i ett kortare perspektiv om PSG åker ut direkt i 8.
Ja, det tror jag.
Vilket jag inte tror att de gör.
Nej, men, det tror jag inte jag kanske.
Ja, vi får lov att återkomma till det. Och, för nu har vi faktiskt, jag tänkte säga besök, men typ i alla fall besök från andra breddgrader. Det var min kära goda vän Petter Landell, som han och jag faktiskt en lite, vi har ett litet bråk som har pågått de här senaste dagarna, men han använde så stor i sig och, ja, men så, och valde att ställa upp och vara med här idag. Och det ser ut som att du står på något, jag vet inte, är det centrala Doha på något, en liten park, eller var befinner du dig, Petter?
Hej Victor, min gode vän. Jag har lagt allt gammalt golv åt sidan och ställer väldigt fint av mig upp här. Jag befinner mig på The Pearl, en konstgjord uppbyggd ö i norra Doha. Väldigt så här, lite lyxigt. De har byggt upp, svårt att se kanske, men de har byggt upp vägarna i liksom lite kullersten, och det är väldigt fint och lyxigt jämfört med andra delar av stan.
Ska det vara någon motsvarighet till liksom Dubais The Palm, eller?
Exakt. Det är liksom en kopia. Utan att ha varit på The Palm så liksom idén är exakt densamma.
Och namnet nästan då också. The Pearl of the Palm. Det.
Ja, exakt. Jag hörde att ni pratade om Messi och Ronaldo. De här guldländerna, alltså Saudi, Emiraten, Qatar. Det är liksom, de jobbar lite på samma sätt. Qatar har ju vad de kallar Vision 2030. Och det har Saudi också. I handlar om uppbyggnad av att arrangera sportevenemang. Och det är ju samma sak med konstgjorda öar, höga skyskrapor, ha ett bra flygbolag. De har ju en intern snoppmätartävling i detta.
Men du är där nere och arbetar som den journalist du är. Hur, jag menar, det var ju ganska tidigt så såg man ju, det var väl den här danska reportern som blev ju stoppade av någon som gled in med en golfkart på du känner ingen oro när du står där i din, den här, de här lyxiga delarna, kvarterna i stan och pratar med oss? Det hade ju varit fantastiskt om någon dök upp bakom dig nu.
Ja, jag hoppas nästan att det gör det för dramatikens skull. Jag pratade med han faktiskt, dansken, Rasmus Tantodd heter han. Och han har ju filmat mycket därefter och det har lugnat ner sig väldigt mycket med just den grejen. Jag tror att Qatar insåg att det såg inte så jävla bra ut att förmedla den bilden till världen. Vi har på några få ställen fått höra med att vi behöver ett permit för att filma här. Men rätt ofta är det att man ska skriva sitt namn på ett A4-papper och ge till dem. Så är de nöjda med det. Men det är framförallt med större kameror. Mobilkamera, alltså det är ju en miljard människor som filmar och fotar precis allting som händer. Så att jag är ganska trygg med att det tyvärr inte blir jättebra tv.
Hur trygg är du på det här pappret du skriver på då? Vet du vad som står där?
Alltså det är ett blankt A4-papper, så om de inte använder osynligt bläck så är okay. Jag ganska trygg faktiskt.
Jag trodde att det var några att det stod på arabiska och så kritade jag på och så, oj då, vad är det här för någonting? Va? Jag förbinder mig att förmedla en positiv bild av och så vidare.
Nej, då hade jag inte satt min kråka på det. Då hade jag bara stängt av kameran och bråkat med dem tills det hade kommit till någon lösning. Nej, alltså det är verkligen så här. Alltså här är ett A4-papper. Kan du skriva ditt namn? Ja, kan jag. Det är inga problem.
Men du var ju på plats på Stadium 974 igår och följde Frankrike-Danmark. Mm. Jag tänker bara först och främst den här arenan. Det är ju den här containerbyggda arenan.
Stämmer.
Berätta, jag vill bara, egentligen generellt, du har väl varit på typ de flesta arenor nu eftersom att allt är ju nybyggt och det är så flådigt och fint och så här, men och allt byggdes ju också, ja men var ju, mycket blev ju klart väldigt kort inpå och så där. Märker man på då alla arenor att det är liksom klass och kvalitet och är det, kan man säga att det är på något sätt, inte kanske fuskbygge men att det har stressats ihop på något sätt?
Nej, inte själva arenorna skulle jag säga. Alltså 974, om man ska hålla på och gradera med tanke på vi vet historierna kring de här byggena. Så ska man väl inte romantisera dem för mycket. Men om man ska ta på utseende och sånt där så är ju 974 nu jävligt cool. Den har ju någonting väldigt eget. Men det jag har märkt, alltså själva arenorna är ju, de känns liksom inte ofärdiga på något sätt. Däremot så är det mycket annat som inte känns klart. Det är fortfarande liksom, det finns hål i marken, vissa saker som har satts hit som vad heter sådana här, typ skyddspelare på vägar där man inte får köra. Jag tappar ordet, men det är liksom fortfarande täckt i plast. Mycket, vad ska man säga, infrastrukturmässigt som är inte liksom under kontroll, som hur mycket bilar som ska komma till en arena och vilken väg de ska köra. Det ändras lite från match till match, hur man tar sig till en arena, hur lång tid det tar, hur mycket trafik det är på vägen och så vidare. Nu ska jag visa, nu är det lite marokkanska fans som är ute och åker på någon liten så att det är folkfest.
Cyklar? Nej.
Ja, exakt. Det är sådana de har i Danmark. I Köpenhamn kan man se väldigt fulla turister åker runt och har typ svensexor på sådana där. Det verkar lite mer städat nu med de marokkanerna.
Jag känner som marokkanerna borde ha lite bättre stämning. Det där verkar ju ganska dött.
Ja, men det är tidigt på dagen och det är jävligt varmt så att det kan vara det.
Okay.
Ja, men du, om vi går till det sportsliga då, du var på plats och kollade när Frankrike slog Danmark, Mbappé med nya mål. Jag tror han har 7 VM-mål nu. Han är Messi och Ronaldo uppe på 8. Mm. Alltså han kommer ju slå alla rekord som finns.
Det kommer han. Jag skulle spela lite Allan Ballan i den här mästerskapet. Jag hade lite dålig känsla kring Frankrike. De kom dit med för helvetes massa konflikter och kaos. Och Mbappé bråkade med förbundet och KFC om bildrättigheter. Jag bara, fan, det här Frankrike kommer ju implodera. Det är alldeles för mycket liksom vid sidan av som stör dem. Och sen så ser de så fruktansvärt harmoniska ut. Mbappé, det var kul att prata med han Rasmus Christensen, Danmarks högerback, efteråt. Och han bara erkände att Mbappé är så konstig, för han försvinner långa stunder. Man behöver inte tänka på honom på 10 minuter. Sen bara exploderar han och det finns inget jag kan göra mer än att jag hoppas att jag hinner sparka ner honom. Och det är något speciellt i att det franska laget är harmoniskt. Det kan man inte ta för givet. Att Mbappé är på sitt bästa humör och då till och med motståndarna erkänner att det finns stunder när vi inte kan göra ett dugg. Det är bara att hoppas.
Mm. Men hur är det? Alltså, det är ju oftast väldigt stor skillnad om man sitter och ser en spelare på tv kontra när man verkligen ser det live. Hur liksom... Får man ut allt från tv-soffan kring hans fart och speed och det han gör på planen kontra om man ser honom på plats?
Svårt. Kanske. Men kanske inte också. Jag tror det är något på spåren där. För när man ser honom explodera till på den här situationen. Det var det Joakim Andersen som drog ner honom när han håller på att springa på en halva plan ungefär.
Ja.
När de vill att han ska få rött,
den
eller?
Löpningen, ja, exakt. Mm. Exakt. Den löpningen är ju helt sinnessjuk på plats. För det är bara som att det knäpper till. Och så är han går från att vara 10 meter bakom till jämsides på en tiondel sekund, känns det som. Och man förstår verkligen den här bilden som spelarna själva har. Att vi vet inte riktigt vad vi ska göra. För hur stoppar man ett godståg, liksom? Det gör man ju inte.
Nej. Jag läste nu, eller jag såg någon tweet där det var, jag tror det, eller Grace Note hade, det var så här most likely vad som kommer bli VM-finalen procentuellt nu. Då är det störst chans just nu på att det blir Brasilien-Frankrike i en final.
Mm.
Så,
ja. Ja, mitt förhandstips med Argentina-Tyskland ser inte superlovande ut faktiskt.
Nej, kanske inte. Men vad väntar idag då?
Idag är det den riktiga VM-matchen, alltså sånt här som jag är väldigt svag för egentligen när det kommer till VM, de lite oväntade mötena. Kroatien-Kanada ska jag få, det ser jag fram emot. Tyckte att Kanada var superbra och förtjänade så himla mycket mer mot Belgien. Och förlåt, vad senegalesisk kille som vill komma förbi. Och jag är väldigt sugen på att se hur de kan repa sig. Kroatien gjorde väl ingen jättematt. Både de och belgarna känns som att det var 2018 lite som kanske var slutåret för det verkligt gyllene generationen. Det var kul, Kevin De Bruyne gick ju själv ut och sa här nu att de är för gamla för att vinna VM, Belgien. Och jag har halvt samma känsla om Kroatien. Är jag Kanada så vittrar jag blod här. Det ska bli väldigt kul att se.
Ja, vi har ju en VM-nästor här i studion som alltid håller Kroatien, eller speciellt Modric, väldigt högt då. Vad instämmer du med hans tankar?
Att det är en farlig match, ja.
Ja, eller att det... de kanske börjar bli lite...
Nej, men
de börjar alltså, också bli nästorer.
Jag har ju så att säga alltså hyllat dem för att de har ju har ju skiftat på ett fint sätt, tycker jag då. Backlinjen, där är ju en ny generation på plats, även ifall nu Lovren spelar så att säga första matchen. Så att, så jag känner väl inte att de är ålderstigna just, utan det min invändning är väl snarare där att okej, nian, vem gör målen? Man kan inte lita hela tiden, eller fel, det är kanske det man kan, men liksom att Modric så och mittfältet liksom ska behöva fixa det hela tiden för att de där framme inte fixar det. Det är ju liksom, det är klart att det är en svaghet.
Mm. Ja, Petter, innan vi släpper det då tänker jag ställa frågan så här. Mm. Det känns som en fråga som ingen verkligen får kring ämnena som rapporteras på plats. Men vad är det bästa med Qatar?
Att jag slipper snökaoset i Stockholm är jävligt nice. Bästa med Qatar. Jag väldigt förtjust i alltså mat från Mellanöstern. Och det finns ju väldigt mycket bra restauranger som serverar fantastisk mässa. Så att det är nog det bästa.
Ja, det var ett ganska bra svar ändå. Vi har ju, det är ju första advent idag.
Tackar för den live-recensionen. Ja,
det är ju första advent här i Sverige idag och jag menar för er också. Mm. Så jag tänker att vi har ju faktiskt tagit in, du kanske inte ser oss bra, men vi har ett ljus här som vi tänkte tända. Ska du vara, Ska du vara med oss?
Du får vända på... Vänd på ljuset, Victor, så att du inte bränner dig.
Just det, det ska jag göra. Men i alla fall, så du kanske får lite julstämning på något sätt där borta i värmen.
Ja, alltså... Nej, inte
alls. Ja, jag förstår. Ja, men du, tack så mycket i alla fall. Vi får höra, vi hörs vidare. Jag hoppas att vi kan liksom lägga ner vår stridsyxa här och bli goda vänner igen.
Ja, men jag känner att det här var ett viktigt steg på vägen i att reparera vår relation, Victor. Mm. Tack så hemskt mycket för att du tog in mig i värmen igen.
Bra. Ha en fantastisk dag. God morgon på dig.
Ha det fint, pojkar.
Tja.
Det var nämligen så att vi pratades vid, jag och Petter, under förra veckan. Och det var ju så att jag sa så här, men ska vi ringa upp dig imorgon eller så här? Och sen slutade mig istället då att det blev, vi snurvade på, vi skrev i alla våra redaktionschatter. Och sen landade istället att vi hade Noah Bachner med då, som hans kollega. Och det fick han reda på. Då såg Petter det lite som ett svek. Och då hade jag lite dåligt samvete faktiskt.
Det kan jag verkligen förstå. Ja,
så jag har jobbat på honom de här gångerna för att reparera vår relation. Ja, men ska vi ta oss lite mer då kring gårdagens matcher? Vi kanske inte behöver landa så mycket i Frankrike-Danmark då, som det nämnde vi här. Vi pratade lite om Saudi. Lewandowski fick göra sitt första mål. Missade ju straffen. Eller sitt första VM-slutspelsmål var det ju. Och du har ju pratat ändå väldigt mycket kring honom, att inte han lyckas i landslaget. Och...
Ja, det har varit en käpphäst nu i några mästerskap.
Ja,
så att, och
man såg verkligen...
Jag sitter ju rätt bra på den käpphästen, kan jag tycka.
Ja, men det tycker jag faktiskt också. Man såg ju verkligen på honom. Han fick grät väl nästan.
Ja, han var extremt glad i alla fall för 2-0-målet.
Sen vet man inte om det kanske var en blandning, såklart en lättnad för honom, men också att de lyckas
vinna matchen. Eller så går vi in och ser det som en dödsryckning också. Det går jag att argumentera för det. Liksom, att nu fick han till det där och liksom... Ja. Ja. Jag känner att det fanns en viss negativ symbolik där också.
Ja, alltså jag tycker ju, som jag var inne på tidigare, det var ju lite halvt skämtsamt med Krzowiak, men Polen ser ju absolut inte bra ut, trots att de har ett ganska fint lag. Deras första mål är dock otroligt fint, men jag tycker alltså de blir ju utspelade av det här Saudi. Visserligen har de 4 poäng, men de har också Argentina kvar att möta, och där måste vi ju räkna. Eller ja, måste vi det ens? Men vi räknar väl med att Argentina vinner?
Jo, det måste vi.
Ja, vi räknar med att Argentina vinner. Och så som Saudi ser ut, alltså, det är väl inte omöjligt att de kan vinna eller
slå
ta poäng av Mexiko. Och då är ju Polen ändå ute på 4 poäng.
Mm. Nej, det är en extremt tajt grupp.
Mm.
Grupp C. Och jag menar, vi ändå touchar då Argentina som ni ändå satt här ganska bekvämt igår och sa att ja, men de kommer krossa Mexiko. Det var, visst, nu vinner man ju 2-0 och man tar ju poäng. Ibland kanske man bara ska landa i att det räcker så. Men
ja.
De imponerar ju inte för att vara favoriter inför mästerskapet. Inte bara hos alltså många experter, men även odds favoriter.
Ja, alltså jag har 2 spaningar kring Argentina. Jag tycker först att deras truppdemografi är för dålig. De har för många lika speltyper i det laget. De har extremt många skickliga spelare med boll som är mötande. Mm. Men de har alldeles för få spelare som kan gå i djupet. Jag tycker egentligen bara är Julian Alvarez och Angel Correa som i hela truppen, i 26-manna-trupp, kan gå i djupled. Och det blir så också när då de har mött Saudi och Mexiko som står så lågt, att då behöver de någon som öppnar de här ytorna mellan mittfältet och backlinjen till dem. Till Messi, eller till Andy Maria, eller McAllister, eller vem det nu ska vara. Och det gör ju ingen. Messi får yta en enda gång, då gör ni mål. Det är den enda gången, och han har då alltså en millisekund på en stenhård pass liksom av Di Maria. Och det sätter han den. Så att det är ju, jag tycker truppen är felbyggd. Det är lite det jag säger. Jag tycker även det att ska du spela mot, de måste ju ändå antagit att Saudi kommer stå lågt. De måste ändå anta att de flesta lagen de möter som inte är toppnationer kommer stå ganska lågt. Då kanske man ska ta med ett liksom alternativ som anfaller eller någonting, ifall det blir så mycket inläggssituationer som de faktiskt spelar med just nu.
Mm. Ja, det är väl så enkelt att man har struntat i det och flitar sig på Messi. Det är ju det givna svaret, att han kommer att dyrka upp i den bästa av världar då, sett ur Argentinas med deras ögon. Så att,
men här blev han ju, så fort han hade en meter med så han blev alltså galet kapad. Alltså det var ju liksom, det flög ju tacklingar så fort han kom förbi en spelare. Mm. Så det var ingen mercy där liksom. Att,
men tänk, känner ni då att, så här, ja, men att han inte presterar fram till han får sitt läge? Eller är det bara så att han är så jäkla bevakad? Borde de egentligen Argentina på något sätt se det och bygga något av det? Eftersom att alla spelare är ju på honom. Att man istället liksom kan...
Men det är ju inte hela förklaringen till att han såg dålig ut, tycker jag. Utan han såg,
men du tycker
ju,
han såg dålig ut?
Jag tyckte han absolut var dålig. Men jag menar, jag har också en väldigt stor respekt att man ska inte, alltså, han avgör faktiskt till slut, och det är ju det handlar om. Ja. Så att, men fram tills han då gör det, så är inte jag ett dugg imponerad över hur han spelade. Det tror jag inte någon är.
Nej, verkligen inte. Sen så vet man ju inte... Jag tänker att han har ju sett väldigt bra ut i det här PSG. Hur är det här Argentina jämfört med det PSG han har? Då har han Mbappé, Hakimi och alla som går i djupet hela tiden. Han får väldigt lätt att chippa in de här bollarna. Det var någon gång han stod opressad på halva. Chippar in en boll bakom mot då Jordi Alba som det skulle varit. Men det här var ett Marcus Acuña och han gick ju inte. Han stod ju kvar. Mm. Och det är ju de här grejerna på senare år vi har sett Messi vara så briljant i att liksom... Det är en perfekt avvägd passning, perfekt avvägd chip bakom på spelare som löper. Här är det ju ingen som löper, så de här chipparna, de går inte fram och då kanske inte han heller kan briljera på samma sätt. Jag förstår, jag sitter här och försvarar med sig någonstans, men jag tycker ju också att han är... Jag tycker inte att han var bra alls tills han gör det här målet, men när han gör målet så ser man också hur mycket det här betyder för honom. Och det fick mig någonstans i soffan att vara nästan gå, så du så här, fan vad fotboll berör, fan vad det betyder någonting för en spelare som egentligen har vunnit... Inte allt då, eftersom han inte vunnit VM, men nästan allt då, varit så stor som han ändå har varit i så många år. Och få göra ett 1-0 mål mot Mexiko i gruppen i VM, det kändes som det betyder mest för honom där då.
Ja, men alltså, när han ser den gå in och när han drar ner till kortsidan där, alltså, när man ser den slow-mo-bilden, alltså, det är ju ändå coolt på något sätt. Alltså, det måste vara sån otrolig lättnad, för alltså, det kändes verkligen efter den här första halvleken, kändes som alltså jag
såg de ut, kändes.
Ja, men de ryker. Ja. Så kommer, du vet, bara när jag kan bara tänka mig hur det måste kännas på planen när tiden bara går, det börjar rulla, blir liksom, och stressen börjar bli påtaglig. Det är så här, vi kan vara ute efter två omgångar. Vi ska spela en gruppmatch till, kanske inte ens ha något att spela för. Och just med liksom hela nationen på honom och just den här diskussionen med honom och Maradona, att han kommer aldrig kunna jämföras med honom om man inte vinner VM och så vidare.
Mm. Nej, och det är väldigt korrekt. Det är alltså, dels kan han ska inte jämföras med Maradona, för de är så diametralt liksom olika. Det är min fasta övertygelse. Men med det sagt, jag vem vet, alltså det här ser inte jättebra ut Argentina hittills, det måste man ju säga, men jag vill ändå slå ett slag för det här, att men det är många som driver tesen att ja, men det här är ju ett Argentina fyllt med stjärnor, men nej, det är ju det inte är. Det är inte så märkvärdigt på mittfältet, det är inte så märkvärdigt i backlinjen, det är inte så märkvärdigt mellan stolparna. Det som möjligtvis på pappret då har varit märkvärdigt, det är liksom superanfall, det är Maria, Messi och så Lautaro, men den lagdelen har ju nästan varit den sämsta lagdelen, ja. Men det kan vara bra. Alltså de kan jobba sig in i turneringar, vi ska inte utesluta det.
Vi pratade ju igår om den här skalan du har, liksom för bra, tillräckligt bra, dålig och för dålig.
Men de är fortfarande, alltså, de är inte för dåliga, de är tillräckligt bra.
De är tillräckligt bra?
Ja.
Ah, okay.
Men de är inte bra, men de är tillräckligt bra.
Du säger att man ska inte jämföra...
Hittills.
Att man inte ska jämföra Messi och Maradona, men det är ändå lite kul att han igår tangerade Maradonas antal VM-matcher 21 och antal mål. Så de står ju båda på 21 VM-matcher nu och 8 mål var. Så han lär ju i alla fall gå om i en av kategorierna, får vi väl anta.
Ja, kategorier är liksom, det finns många kategorier där ute, ja. Victor.
Men nu ska vi inte snurra det här för mycket, men menar du att det inte går att jämföra rent av det livet Maradona levde utanför planen? Nej. Eller är det spelstidsmässigt? Eller menar du,
nej, jag bara menar
stjärnglans?
Efter att ha sett båda två, alltså nu har jag inte sett Maradona live, jag var för ung helt enkelt. Men ändå sett x antal matcher när det begav sig, så man liksom har sett, alltså, så för mig är det Och Messi har ju såklart sett hur många matcher som helst. Alltså för mig är det självklart att Maradona är på en annan nivå. Liksom. Närvaro, ledarskap. Ja, men...
Det var något större helt enkelt.
Det är ju ingen... Vad sa du?
Det var något större helt enkelt.
Ja, det är precis det var. Det handlar ju inte om att liksom, man kan inte jämföra Messi med Maradona. Liksom. Ja, men jag hävdar ju då att du kan inte jämföra... Alltså alla kommer ju taskigt i jämförelsen eftersom Maradona var bäst. Ever. Det är min take. För mig är det... Ja, men det är verkligen en icke-fråga. Men jag förstår ju för att väldigt många är det ju en stor fråga. Och många blir ju väldigt så att säga, förtvivlade. Det har ju att göra med att man vill ju... Så tror jag att det är att och det är väl mänskligt, att man vill så gärna att det man själv har upplevt... Liksom, ja, men jag har upplevt liksom, jättebra saker eller... Det bästa, det är helt omöjligt att det kan ha varit bättre då, utan så man blir liksom så ledsen att det skulle vara så att Messi och för den delen Ronaldo, att de då liksom, ja, men inte är i närheten av Maradona, vilket jag hävdar att de inte är då. Så att, men jag menar, jag skiter väl i om folk blir ledsna, utan det är liksom det, vi som har upplevt båda två och för den delen jobbar hårt med fotbollshistorier, läser in sånt ännu längre tillbaka i tiden som man inte har sett. Liksom. Det har man ju också en skyldighet att göra, vilket jag tycker att jag har lagt väldigt mycket tid på. Så att man kan inte haka upp sig på det som händer nu, att det måste vara så fantastiskt. Det kan vara jättebra, det kan vara fantastiskt, men det kanske inte alls är lika bra som någonting annat. Mm. Mm. Men, så man bör inte bli ledsen över det. Men jag noterar att folk blir förtvivlade.
Ja. Om jag säger att mästerskapets hittills snyggaste mål gjordes igår, håller ni med?
Nej.
Jag tänker på Enzo Fernandes.
Ja, nej, det gör jag inte.
Du tycker inte det?
Nej.
Tycker du Richarlison
är snygg? Ja, absolut. Alltså Enzo Fernandes skott är ju, det är lite för mycket mitt i mål för att vara så snyggt.
Jag tänker också bara, jag tycker det är det absolut snyggaste, det är ju hur han bara snurrar, alltså kroppsfintar bort, nu vet jag inte vem försvararen är. Och sen lägger dit, jag tycker, ni pratade ändå lite om det igår kring Richarlisons mål, att det är ju en dålig touch som man kompenserar.
Och sen gör han något, ja.
Ja, men här, Enzo Fernandes, här, det är 100% medvetet.
Exakt. Så är det ju, där är ju respekten stor. Alltså, det är klart, man ska ha respekt också för att kunna reparera misstag. Det är ju också...
Men kunna agera på liksom... Ja.
Men en dålig mottagning är en dålig mottagning, en dålig mottagning, så är det ju. Ja. Så dåliga mottagningar gillar inte jag generellt, va?
Du håller det som Fernandes mål högre?
Absolut.
Ja, kul. Mm. Ja, men jag tycker det känns som så här, det är briljant. Mm. Det är första då.
Det är ju två snygga mål. Men jag vet inte, jag är svag för det där också, att kliva in och sen man lägger den i bortre och sådär. Även fast den är lite i mitten av målen, men den är ju otagbar ändå.
Det är det också med Ochoa, att han ska vara en sån. Han var ju väldigt bra med Polen då, men att det liksom ska vara en sån extrem mästerskapsmålvakt, då ska han ju ta det där avslutet.
Men om vi tittar en från det ena till det andra, alltså, vad är det för typ av siffror man jobbar med här? Alltså, det går ju fan inte att se. Man sitter alltså, i mångt och mycket, va? Jag har problem att se vad det är för nummer på ryggen på, och på tröjorna.
Vi ser en bild nu alltså på Enzo Fernandes.
Ja, okay. Jag trodde kanske att de såg det också.
Ja, men precis, men jag tänker vissa som kanske lyssnar. Ja, så att vi bara precis, är tydliga. Ja. Exakt, de har ju numren på magen också. Han har nummer 24. Det ser ut som ett Z. Det kan vara en 9, det kan vara en 4.
Ja, men det ska vara lite coolt och häftigt och allt det där. Men det, liksom, det ställer till problem. Alltså, och jag har tillräckliga problem. Jag är färgblind också. Så just den här tröjan har väl inga problem med. Men vissa randiga tröjor kan jag säga. När de har ändarna liksom.
Nej, men vertikalt, Brasiliens, alltså. Brasiliens typsnitt. Det vart jag så här, vad är det? Alltså,
jag tänker inte på det.
De är så smala och så här, riktigt så här, den tröjan är så jäkla snygg tycker jag. Men den knappen, bara en liten knapp. Och liksom hela Brasilien såklart. Det är ju alltid
om vi ska snacka vackert.
Men just typsnitt av fontet. Det ska vara liksom något nytt, modernt i det där. Jag tycker det, det skär sig lite.
Tre snyggaste VM-tröjorna. Brasilien, Ecuador och Saudi. Saudis tröja är alltså hur snygg som helst.
Frankrikes måste väl ändå vara
ja, i Frankrike top 5. Är fin. Ja, en topp 5. Men alltså Saudis är, och Ecuador så är alltså helt briljant. Deras landslags... De blåa. Mm. Ja, deras landslagsemblem är ju, alltså, det är ju mäktigt. Det är ju som ett klubblag. Alltså, det är ju snyggt. Alltså. Ja.
Ja, vi ska, eller ska, det är ju advent och det är snart december och det är ett mästerskap. Det är alltid bara, det är ju speciellt. Och det är ju också någonting som pågår som heter Black Week. Och det vill vi också haka på. Vi har ett erbjudande på Dobb TV som fortfarande finns kvar. Sista november är sista dagen för det erbjudandet. Det är alltså att du kan köpa årskort för resterande del av 2022 och hela 2023 för 499 kronor. Ordinarie pris 599 kronor. Då får man alltså Eurotalk som rullar. Vi har Fantasy TV. Vi har Quizaleta säsong som snart ska gå i mål. Det kommer en ny säsong också i vår längre fram. Och 08 fotboll såklart. Så om ni inte har ett abonnemang eller det börjar löpa ut så är det perfekt att förnya. Eller kanske ge bort en present till en kompis eller så. För om man vill till exempel se mer av Nestor Borrell så kan man ju kolla Eurotalk på måndagar.
Det där, bör man göra.
Det bör man göra, verkligen. Så är det bara. Så det är bara att gå in på dobb.tv/subscribe. Eller bara dobb.tv så hittar man in där. Det är inte svårare än så. Vi ska ta en kort paus. Och när vi är tillbaka så ska vi prata upp kvällens matcher.
Fotbollsmorgon är sponsrade av Carlsberg Alkoholfri och förutom det är de även sponsorer till både det svenska herrlandslaget och det svenska damlandslaget. Och om vi börjar med herrarna, Jalkemo, det kändes ju väldigt trist att Sverige missade mästerskapet i år. Men det kanske också är ett bra tillfälle att bygga om laget för Janne inför 2023.
Ja, det finns otroligt många spännande unga spelare som är på väg upp nu. Framförallt offensivt där det kommer fram nya talanger på löpande band. Kan det bara fyllas på med fler bra spelare även om bakre leden? Vi har Isak Hien och Emil Holm som exempel nu som gjorde det bra i landskamperna. Så finns det en bra chans att landslaget kommer igen med bra resultat under EM-kvalet som startar nästa år.
Det är spännande att följa. Och om vi går över till damsidan så känns det ju det svenska damlandslaget mer färdigt får man säga. Det finns flera etablerade stjärnor i bra åldrar.
Ja, och där kommer ett stort mästerskap i nästa år också som spelas i Nya Zeeland och Australien. Och förhoppningsvis kan laget förbättra semifinalplatsen från EM i somras. Det vore ju faktiskt otroligt kul om den här gyllene generationen med Aslani, Rolfö och Caroline Seger i spetsen äntligen får lyfta en pokal. För det förtjänar de har byggt ihop det där.
Ja, verkligen. Tack till Carlsberg Alkoholfri för att ni sponsrar vårt herr- och damlandslag och nu även är med som sponsor till Fotbollsmorgon.
Det spelas ju såklart matcher idag också. Vi kan väl slänga upp tablån helt enkelt som presenteras i samarbete med Simor där man kan se matcherna utan avbrott. Vi drar igång 11.00 med Japan mot Costa Rica. Sen 14.00 så är det Belgien-Marocko. 17.00 Kroatien-Kanada. Och 20.00 då Spanien-Tyskland. Men vi kan väl... Vi tar väl den lite till sist då såklart. Vi sparar det bästa till sist. Om det är det bästa. Det känns som att kanske inte du tycker det.
Jag ser väldigt mycket fram emot den.
Men Japan, Costa Rica då? Ett Japan som ändå slog Tyskland i premiären. Och nu går man in mot Costa Rica som kanske är tillsammans med Qatar den sämsta nationen.
Då får vi se om då Japan kan visa det där självförtroendet som då vi har pratat om att de kanske inte riktigt har. Kan man ju tycka då att den första insatsen då borde ju liksom kunna pumpa upp dem lite grann då. Att de då skulle gå in och städa av vet jag inte riktigt, men gå in och ta en seger här. Så jag tycker det blir en väldigt jätteintressant värdemätare på Japan helt enkelt. De har tagit till sig den initiala framgången. Initial framgången behöver ju egentligen inte betyda någonting i slutändan. Men låt oss vara positiva här och säga att det var ju en väldigt fin första insats.
Ser ni dem som favoriter ändå? Alltså, jag menar, om man tänker så här, det var ju lite samma sak om man kan dra parallell med, jag menar, Costa Rica fick ju åka rejält mot Spanien i första gången, 7-0. Om man drar en parallell med någon annan grupp som till exempel Irans fall då, som ändå också åkte rejält mot England och sen gick man istället och vann mot Wales. Kan kanske Costa Rica göra en...
Det är ju en sån här klassisk fotbollsmatematik som egentligen inte är matematik utan fotbollslagar, att vissa insatser och vissa resultat per definition kräver en tillbakastuds. Så det är väl det som talar för Costa Rica i sådana fall, att de måste, alltså, de känns ju inte speciellt bra, men man bara måste visa upp någonting bättre efter ja, det var ju bortanför överkörning.
Ja, det var inte tillräckligt bra.
Nej, men det var inte tillräckligt bra.
Nej, men det som också ska bli intressant är att se om Costa Rica är så extremt baktunga. Alltså, det blir naturligt när man möter ett så extremt bortskickligt lag som Spanien, men Japan är ju också... Ska man säga att Japan är Asiens Spanien då, i hur man spelar egentligen? Inte mot Tyskland i det här fallet, men det är ju väldigt mycket bollskickliga spelare i det här Japan. Såklart, kanske inte på samma nivå som Spanien. Men det blir intressant hur Costa Rica går ut den här matchen. För jag tycker ändå, trots Spaniens dominans, att de gick ut med för mycket respekt mot Spanien. Mm. Jag tycker de borde försökt störa dem lite högre upp. Jag tycker de borde försökt kanske få tag i dem, eller likt Mexiko, dra ner dem när de går med förbi. Så vi får se om de har lagt sig platt och turistar resten av gruppen, eller om de faktiskt försöker göra någonting av det.
Mm. Och det är ändå kittlande att om Japan går och vinner idag och Spanien slår Tyskland, då är det slut.
Då är det slut.
Igen för Tyskland.
Ja, då får han sparken, va? Jag vet att han har kontrakt över EM24 också, men jag tror inte du kan åka gruppen som Tyskland, va? Inte den här gruppen heller.
Nej. Eller? Vad säger du? Vad tror du?
Ja, alltså, nu kommer vi in på den sena matchen likförbannat. Jag säger så här, jag är helt övertygad om att Spanien inte förlorar. Sen om Spanien vinner, det kan man vända och vrida på. Men, ja.
Det slår ju mig att den grupp E är ju den tidiga och den sena matchen, så vi får väl liksom slå ihop dem lite.
Ja, det får vi göra.
Så vi kan väl, tycker jag nästan, vi hoppar in, eller vi håller oss i grupp E innan vi går till F. Det är ju också alfabetisk ordning, det måste vara rätt och noga. Och
ja, visst.
Ja, men ja, alltså det är väl den mest kittlande matchen än så länge i mästerskapet, det måste vi ju säga. Alltså inte bara att det är två stora nationer som möts, men också sett till då hur, eftersom att hade Tyskland slagit Japan i första omgången och båda hade gått in här med 3 poäng, då hade de ju i princip båda ändå varit vidare. Och jag vet att Jesper satt här innan mästerskapet drog igång när vi gick igenom gruppen och sa att ingen vill vinna den här gruppen, för då hamnar man på den sidan trädet. Men nu ser det ju så annorlunda ut ändå, för Argentina kanske inte går och vinner sin grupp, och de kanske kommer över till den sidan. Så nu, jag tror den parametern existerar inte längre.
Nej, precis. Det är att outsmarta slutspelsträdet.
Jag tänker bara, ska du vinna? Alltså, det är klart man kan vara smart.
Det vet jag i alla fall.
Tyskland får nog fokusera på då att skita lite i vilken del av trädet man är på, kanske ta sig i kragen, men jag har så svårt att se att de ska slå Spanien. Jag har så svårt att se. Alltså, visserligen mötte Spanien Costa Rica. Costa Rica var helt värdelösa, men det här Spanien spelar ju det är ju en helt brutal fotboll de spelar just nu. Och Tyskland tycker jag också spelar en bra fotboll, men jag vet inte om de kan störa Spanien i det här skedet. Det vet jag faktiskt inte. Jag är med på dig som dig, Christian, att jag tror faktiskt inte att Spanien förlorar.
Ja, men alla hyllar ju Luis Enrique, och han sitter ju och kör sina Twitch-sändningar. Han satt ju tillsammans med, var det Aspas eller något här nyligen, tror jag. Jag var inne i alla fall en gång när han
körde. Aspas, han var inte med i truppen.
Nej, men vad var det då? Det kanske var något gammalt klipp jag såg.
Kanske hade någon som gäst i alla fall.
Ja.
Det var lite synd i alla fall. Jag var inne i alla fall en gång när han streamade. Men han pratade ju bara på spanska, så man får ju inte ut någonting av det. Det är lite synd. Det kanske man hade kunnat räkna ut. Men det jag tänker ändå, det är ett ungt spanskt lag, och jag menar, det finns ju verkligen ingen stjärna på det sättet i det laget. Det är ju fullt av stjärnor såklart, men det finns ju ingen tydlig star som det finns i så många andra av de här stora nationerna. Och nu när man gick ju ändå och slog Costa Rica och bara körde över dem, man fick en bra start, man gjorde mål tidigt och allting rullade på. Men det ska ju ändå säga att man får en sämre start på en match, och tyskan kanske gör ett tidigt mål, så hur agerar Spanien då?
Ja, jag tror ju att de kan hantera det. Alltså, de är ju så pass trygga i sitt... man har en sån tydlig spelidé, och då menar jag, då blir man per definition trygg i en sån. Sen är det klart att de under mästerskapet, så är det klart att de kommer att få x antal matcher där de får en sämre start. Mm. Alltså, det är ju inget konstigt med det, va? Så att, men det är klart, skulle tyskarna liksom kontra in 2 mål första 5 minuterna eller första 10, då kanske kan bli jobbigt då. Nu tror inte jag att det kommer att hända, men
jag tror att vi kommer se under 1,0 mål. Jag tror det blir 0-0, alltså. Jag tror att det kommer bli 0-0 i den här matchen. Jag tror att det kommer bli ett ställningskrig där tyskarna vet att en poäng ändå kan ta dem, eller i och för sig det vet de inte, det får de ju se sen. Nej, ja, men jag tror verkligen 0-0 dock. Jag ska säga med pudlar här att de kan ju åka ut på 0-0.
Mm. Många hyllar ju också Enrique som menar att han är ju väldigt dynamisk som tränare. Och han kanske, jag menar, det känns som att många tränare i det här mästerskapet, att de har sitt lag, de skickar ut nästan lite oberoende kanske motstånd. Jag menar, i första mötet då satt han ju Rodri som är en central inne mittfältare som mittback, antagligen för att man kommer vara så spelande en del mot ett lågt stående Costa Rica. Hur tror du, alltså, eller tror du att det var så att han spelade honom på grund av det, eller att han inte har förtroende för Pau Torres eller Garcia?
Jag tror att det var så, som du är inne på, att de kommer att ha så extremt mycket boll och inte bli hotade, och då är det lika bra att ha en ännu bättre passningsfot. Erik Garcias enda bra egenskap är ju hans passningsfot. Han är ju helt urusel på allt annat, så att han är med där och spelar i Barcelona är ju ett skämt. Men det vet väl folk som sitter, som kollar på mig, att jag tycker att han är helt värdelös. Så spelar man honom mot Tyskland, då kan ju allt hända. För han är ju värdelös. Annars spelar du ju två vänsterfötter i den där backlinjen, vilket de gjorde några matcher förra EM:et. Och jag älskar vänsterfötter, men två vänsterfotade mittbackar är en vänsterfotad mittback för mycket i en starthörda, kan jag tycka. Så att jag vet faktiskt inte riktigt hur, det är så svårt att liksom veta vad Luis Enrique kommer göra. Men det var nog absolut ett taktiskt drag att vi kommer ha all boll och han kommer vara viktig för mig. Han hade ju kunnat ställa upp med bara en backlinjenspelare och haft resten på mittfältet, ja, om han nu ville i matchen mot Costa Rica.
Men tror du om det är så att han inte kommer spela Rodri som mittback, får han ändå en plats i den här startelvan då?
Det tror jag inte i så fall.
Tror inte.
Alltså jag är nästan mer inne på om han ska spela Azpilicueta som höger mittback bredvid Laporte och sen ta in Carvajal som mittback. För att om inte Tyskland startar Füllkrug, som jag har svårt att se, så har ju Tyskland ändå ingen, ja, Kai Havertz är väl relativt stor i och för sig, men han är ganska dålig i boxen tycker jag. Jag tror de kan hantera honom utan just den naturliga mittbacken, även fast då Azpilicueta har spelat en del höger mittback i en treback i Chelsea.
Men jag menar, till exempel då Pau Torres, jag menar, du som följer La Liga när, och så gjorde ju, hade ju han, jag menar, många höll honom väldigt högt under EM förra sommaren, och jag menar han ryktades till många klubbar och höga prislappar, som han är ju fortfarande kvar nu, spelar i Villarreal. Han haft en sämre höst?
Jag har inte sett Villarreal jättemycket den här hösten. Det jag ska säga bara, jag tycker Pau Torres är grym. Och att många håller om högt, det gör jag också. Jag tycker att han är extremt skicklig, speciellt i speluppbyggnadsfas. Och jag tycker att han visade också i Villarreals match mot Bayern München och mot Liverpool i Champions League förra hösten, att han är, även mot de bästa, mot de högst pressande, så löser han det extremt bra. Och det kanske då talar för honom. Men jag tror bara att i det här fallet så håller han vänsterfotad mittback mot vänsterfotad mittback. Och då tar Rodri före Pau Torres som höger mittback. Men ja, det skulle lika gärna kunna vara så att Pau Torres startar då. Med tanke på att man räknar med ändå att Tyskland försöker gå lite högre.
Ja, det får vi väl för deras skull hoppas att de försöker.
Vad känner du då, Nestor Borrell?
Jag känner mig Luis Enrique trygg, som jag har sagt. Låter som en hackande skiva lite grann då, men jag älskar det här att han har så gott självförtroende. Vi har ju pratat tidigare om han har för gott självförtroende eller om det liksom är bara, men hur som helst är det upppumpat och på en härlig nivå. Men just det här med att man, för mig är ju det någonting väldigt liksom, har ju kommit att bli någonting spanskt eller någonting Barcelona eller någonting tiki-taka. Man är trygg i, vi flyttar folk mellan lagdelar helt enkelt. Det är jag väldigt, generellt väldigt svag för, att man gör det så här obekymrat och det är liksom ingen stor grej. Och nu sitter vi i sig och pratar om det som en grej, men om man jämför med andra då, förbundskapten eller tränare, så då är ju ändå ett byte mellan lagdelar, det är ju liksom, jag ska inte säga att det är någonting man inte får göra, men det är ju,
men kolla på Southgate som inte ville spela ens Foden som mittfältare.
Och här är det bara någonting liksom, men vi gör så här.
Ja, men just det att Southgate sa ju det, vi vill inte spela Foden som mittfältare för han spelar inte där i sitt klubblag. Men ursprungsvis är han ju en offensiv mittfältare. Han är kanske inte den klassiska ytten. Så att, du har väl en poäng i din tes att Southgate såg det i alla fall problematiskt då.
Ja.
Så han bytte hellre in Henderson.
Han är väl liksom någon slags motpol. Eller så är det så att Southgate är normaltillstånd.
Ja,
och så
möjligt.
Är Spanien liksom det, ja, unika vet jag inte om jag ska säga. Ja. Men någon, en av de ledande i alla fall i hantera fotboll och lagdela på det sättet.
Så man kan, av vårt snack då kan man nästan dra någon sorts slutsats att Tyskland behöver hålla några tummar för att Costa Rica kanske löser ett kryss?
Ja, det är väl så snacket går här i alla fall. Mm. Mm. Ja, det blir jäkligt häftigt om Japan vinner. Det blir det minst sagt.
Mm. Mm. Ja, om vi tar oss till grupp F då. Belgien-Marocko. Vi touchar ju Belgien lite. Det är ju, de imponerade ju inte mot Kanada. Det får man ändå lov att säga. Men som sagt, som vi också var inne på, lite likt Argentina, man löste segern.
Mm. Nej, men jag är Belgien trött helt enkelt, ja, för att
det känns som att alla är det.
Ja, men det är ju synd på något sätt. Det är ju liksom, det är synd på så rara ärtor som man brukar säga. Jag har alltid liksom gillat när vi kommer till mästerskap liksom, när Belgien har kommit. Ja, men jag har alltid tyckt att det har varit väldigt kul och spännande och allt möjligt att se på dem, men den här gången tycker jag inte att det är kul och jag tycker inte att det är spännande längre, utan jag är trött på dem helt enkelt. Mm. Och jag vet inte, jag tycker liksom inte att det är mitt fel, utan jag tycker att det är Belgiens fel att jag är trött på dem. Så att får väl se om de kan steppa upp då, men det känns ju verkligen inte, inte alls så.
Nej, de har ett väldigt tråkigt lag. Som du säger, man är Belgien trött och det är jag också. Nu har de ju 3 poäng och kommer få någon gå vidare i den här gruppen. Men hade varit mycket härligare om Kroatien och Kanada kunde gå vidare. Eller Marocko än Belgien också.
Eller Marocko för den delen, ja. Precis. Det är en tuff grupp det här, det sa vi ju.
Absolut, jag tycker dock att Marocko var mycket sämre än vad de kan vara mot Kroatien. Mm. Jag tänker att Marocko har ett bra lag, en bra startelva. Hakim Ziyech, som jag ändå håller ganska högt, jag tycker en bra fotbollsspelare, var ju, jag vet inte vad han håller på med i premiären av VM här, så att han måste steppa upp.
Nu är inte jag stenkoll, men vad är statusen på Lukaku? Han satt ju på läktaren, han var inte med på bänken.
Senaste
i
då är ju att de öppnar upp för att han faktiskt, tidigare var ju att han skulle spela i ett slutspel då, ja, helt enkelt. Det som Martinez kallade för det andra VM, då ska han vara med.
Okay.
Men nu öppnar de, såg jag Martinez öppna upp på presskonferensen igår att han kan komma att spela redan i gruppspelsmatch 3.
Okej, okay, men han är inte aktuell idag då?
Nej, och jag tror väl inte att han är aktuell i match 3 heller, om man ska vara ärligt. Jag tror att det känns som att det var en grej han sa. Det var min tolkning i alla fall då.
Ja, men Belgien lär ju, som ni ser, ta sig vidare ändå. Men den andra platsen, det kommer ändå bli väldigt intressant och spännande. Och det är ett lite åldersriget och rutinerat Kroatien då, som kliver upp mot ett mer ungt och naivt Kanada.
Ja, men och så har vi de här unga spelarna också. Det är ett jävla tjat om att de är gamla och rutinerade och lite underförstått att de är för rutinerade, för gamla. Men det är inte hela sanningen om Kroatien. Så att titta lite på de unga spelare som finns. Titta på backlinjen och se. Liksom, det är ju en backlinje som kan gå eller inte bara kan, de kommer att gå en jättefin framtid till mötes. Mm. Så är det.
Jag skulle säga att det som jag upplevde var största problemet med Kroatien i premiären var att Brozovic, Modric och Kovacic var alldeles för lika i sin rollbeskrivning. Det snackar vi också om, att de byggde med för många spelare. Alltså, det var alla 3 mittfältare ville ha boll bakom Marokkos anfallare, Nesri. Så att, jag tyckte att de blev alldeles för baktunga och därmed hade de få spelare mellan linjerna. Jag tycker det gjorde Rakitic extremt bra i det här Kroatien, att han var den offensivare av de 3. Mm. Jag tycker därför att man kanske ska spela en Lovromajer eller någon annan som är lite mer 10 än vad kanske Brozovic eller Kovacic är, för Modric ska ju såklart spela, för att vara tydlig.
Ja, jo, han ska ju alltid spela, så är det. Men en som väldigt uppenbart inte har spelat så mycket på slutet, det är ju Brozovic, och det märks ju, det såg man ju även på träningsmatcherna inför, att han man märker ju att han har varit borta hela hösten. Mm. Låt oss säga hela hösten.
Ja, för rent namnmässigt och kvalitativt är det ett fantastiskt mittfält, men jag tycker inte att kanske rollerna passar varandra överdrivet bra.
Ja,
utan jag tycker kanske att du ska ha en lite bättre rollfördelning mellan de här 3. Och om Brozovic då tydligt är out of form, om man säger så, och de behöver vinna, så kanske jag tycker att man borde ta in en som jag tycker är faktiskt väldigt fin, Lovromajer, som är då mer 10.
Och den som kommer att ryka då, det blir ju Kovacic. Om man lyssnar på förbundskaptenen Dalic där, så är han ju väldigt tydlig med att liksom, han behöver egentligen inte prata om vikten av Modric, för den är ju någonstans på någon slags kroatisk Maradona-nivå, va? Men det är liksom att Brozovic måste spela. Mycket prat om inför mästerskapet, och när man undrar om kommer han att matcha, kommer han börja från start, liksom spela hela matchen, eller kommer liksom han matcha honom för sikt? Det var liksom att han ska spela från start och liksom underförstått hela tiden, för han är Brozovic. Så att han verkar ju vara...
Och då ska vi få säga att Kovacic och Modric är ju extremt nära vänner. Jag vet inte hur mycket Modric har att diskutera med Dalic där om en strax potentiell start eller vad. Men Modric och Kovacic är ju verkligen tajta.
Det kanske blir problematiskt. Det hindrar ju inte förbundskaptenen att byta ut honom i första matchen i alla fall.
Nej. Så att, men jag tänker att han startat.
Ju starta i alla fall.
Vi får se. Det blir spännande.
Ja, det blir det. Vi ska ta oss vidare och prata Big Nine. Vi har ju som sagt det här programmet tillsammans med ATG. Och nu, eller idag då, så drar en ny kupong igång helt enkelt. Det är spelstopp klockan 17.00. Och kupongen vi ser framför oss, det är Fabian Jalkemos kupong. Vi är ju flera här ute, eller på redaktionen, som lägger kuponger. Men den har vi i alla fall fått in. Så det är den vi presenterar här i programmet idag. Och matcherna på kupongen är alltså, det är Kroatien, Kanada, Spanien, Tyskland, Kamerun, Serbien, Sydkorea, Ghana, Brasilien, Schweiz, Portugal, Uruguay, Ecuador, Senegal, Iran, USA och Wales, England. Och vi pratar ju ändå så att det kan vara lite ovisst kring just Kroatien, Kanada, och där spelar ju faktiskt Jalkemo sitt wildcard. Och det tycker jag ändå inte är så dumt. Och för de som inte har spelat Big Nine förut, så är det helt enkelt så att man ska spela 1X2 i varje match. Och ska man också spela om det blir över eller under 2,5 mål. Så att wildcard degraderar ju allt. Så om vi tar match 2 då. Där har ni också, det är också en helgardering, men inget, han har ju inte använt sitt wildcard. Där har han ju liksom klickat i mellan Tyskland, Spanien och Tyskland.
Han kunde spara lite, ja.
Du tror det?
Ja, det hade han ju enligt vårt resonemang här, som Spanien inte kommer att förlora.
Ta bort tvåan där då.
Jag kan ju tänka mig att när man lägger en sån här kupong, man måste ju också tänka lite på vad procentuellt, hur det ligger utdelningsmässigt. Så man måste ju också ta in det i tankarna. Och jag kan tänka mig att ändå att Spanien måste ju är ju oddsfavorit här.
Han måste väl ändå tänkt att Ecuador då ska ge bättre betalt än Senegal, eller? Jag tänker att Senegal enligt mig är ett bättre landslag.
Att han har tagit ett kryss där.
Ja, precis. Och med tanke på att Enner Valencia också är osäker då till den här matchen då, som gick av skadad.
Okej, så om det hade varit din kupong hade det flyttat?
Det är såklart väldigt svårt att säga, men i dagsläget när Enner Valencia gick ut hade jätteont i knät som blev lindat, vet man inte status på honom, så tycker jag ändå att Senegal jag hade nog satt kryss 2 på den matchen. Men... jag är absolut världens sämsta oddsare. Jag vinner aldrig, så att man ska inte lyssna på det.
Ja, är det någonting annars ni tänker då kring? Han spikar Brasilien och har med över- och underspelet där mot Schweiz. Portugal, Uruguay. Etta, tvåa.
Ja, det jag tänker på direkt här i match nummer 9 då, att han är så Wales, säker på att England... Alltså det jag förväntar mig... Dels det här vi pratade tidigare om, att Wales inte har gjort det här speciellt bra eller riktigt dåligt hittills. Men jag menar, de kanske vinner, säger jag, mot England. Det skulle inte förhålla mig en sekund, så jag skulle inte våga sitta med en tvåa där, alltså en singel tvåa.
Kan ha tippat med hjärtat där.
Ja, sorry.
Ja, men det
han gillar lite, han gillar lite England också.
Tippa med hjärtat då, men nej, det hade inte jag gjort.
Nej. Ja, som sagt, kupongen finns att titta på ATG. Man kan också gå in på www.dob.one/bignine, så hittar ni den och ett gäng andra kuponger. Och spelstopp är alltså 17.00 idag. Och kom ihåg att man måste vara 18 år för att spela. Och om man upplever problem med spelande, eller någon kompis kanske som man upplever problem, har problem med sitt spelande, så finns stödlinjen.se till hands. Ja. Klockan har slagit 10 och vi ska börja runda av. Det är mindre än en timme till första avspark.
Ja, det är direkt till bussen. Och,
Hur ska matchen avnjutas i Casa Borelli då?
Vi får väl se. Ja, alltså jag ska inte laga mat så tidigt, va, om det är det du undrar.
Något långkok som ska puttra igång.
Jag har inte faktiskt bestämt mig om jag ska laga den idag. Nej. Det var ju tråkiga svar. Ja. Jag har faktiskt inte gjort det. ett glas lunchvin behöver ju inte, alltså, en match som börjar 11 kommer ju per definition gå in i lunch. Så att, det skulle jag inte utesluta.
Nej.
Det tror jag är ett ganska säkert spel.
Okay.
Över under ett glas vin.
Odds favorit. Man behöver inte spela wildcard på den.
Nej, det är onödigt.
Du då, Samuel?
Jag ska gå och köpa vad heter det? Nyfärsbröd, frallor. Hem till min tjej och ska äta frukost. Och hon vill väl inte njuta av Japan, Costa Rica kanske, men jag kommer kolla.
Ja. Ja, det kommer jag också göra. Och det antar jag att många av er som kollar också kommer göra. Och jag ska ju säga det, vi drar igång med Watch Along senare ikväll. Jag tror det är klockan 19, jag tittar mot Kalle som sitter där, han nickar. Så 19.00 drar vår Watch Along igång som rullar varje dag. Vi kollar ju på matcherna, det tycker ni ska göra tillsammans med oss. Det är en bra krydda. Och jag menar, man kan ju inte röra sig ut och se det här vädret, så det är verkligen optimalt att sitta och följa det samtidigt på en second screen. Och fotbollsmorgon är såklart tillbaks igen imorgon bitti 07.00. Tack så mycket för att ni har kollat och lyssnat. Vi ses imorgon. Hej då.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C More sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?